Till en ö i Nordnorge, till New York, Värmland och Sovjetunionen har bibliotekarie Tellervo Salomonsson på Ystad stadsbibliotek begett sig under semestern. Alla resorna bekvämt företagna i läsförtöljen. Sommarläsningens tre romaner och en biografi presenterar hon nu i månadens talbokstips.
Den första romanen är av den norske författaren Roy Jacobsen som är en av mina favoritförfattare. Och det är mycket för att jag tycker att han är en mästare på att beskriva den lilla människan och storheten hos den lilla människan. Och han gör det på ett... han förenklar inte, han idealiserar inte sina karaktärer, men ja, de framstår ändå som helt underbara och jättespännande. Och den här romanen heter De osynliga. Vi befinner oss på en ö, en ganska karg och fattig ö i Nordnorge. Och i berättelsens fokus står Ingrid. Och henne får vi följa under en 15-årsperiod från 1913, och då hon är 3 år. Och hon ska döpas. Prästen som är jätterädd för havet, han åker in med båten till den här ön och träffar lilla Ingrid. Omkring Ingrid så finns hennes familj, de kärleksfulla och hårt arbetande föräldrarna och hennes farfar som har blivit gammal och förlorat positionen som familjens överhuvud. Och här finns också hennes fasta som är lite egen men är väldigt stark och glad människa och binder nät som en hel kar. Och det är en tillvaro av hårt arbete och man lever i nära relation till naturen på gott och ont. Får man ju lov att säga, för att det är vissa somrar så är det så varmt så alla, till och med farfan som alltid är frusen, badar i havet. Och sen så kommer det vintrar som är så barska och stormiga att djurens foder tar slut och då måste de leda dem till stranden för att de ska få äta lite tång som man skrapar fram under isen. Och båthus och bryggor slås till spillror och hela tiden får man börja om, och det gör man. För det här är det livet som man har och det livet som man lever. Och Ingrid som är, växer upp i allt detta, hon lär sig detta. Det här är kunskap som hon kommer att få stor nytta av. Och det visar sig i berättelsen att det blir lite för tidigt, tidigare än någon trodde och, än vad som egentligen var önskvärt. Och det här är en bok med mycket dramatik, men det är inte de här stora dramatiska händelserna. Utan det är vardagens dramatik, det hårda arbetet i hur man överlever. Och sen handlar det också mycket om den här relationen till ön och till naturen. Och Roy Jacobsen skriver jättefint: ingen kan lämna en ö. En ö är ett kosmos i ett nötskal där stjärnorna sover i gräset under snön. Och det är mycket den här poesin som jag tycker så mycket om. Men det är också mycket det konkreta, de konkreta beskrivningarna av arbetet och naturen. Och han beskriver väldigt fint hur Ingrid som liten får lära sig att ta hand om ejderdun och förvandla det från formlöst trassel till det lätta, ljuva, värmande moln. Så det är en underbar bok. Inläsare är Dan Kandell. Och lästiden är 6 timmar och 50 minuter.
Den här boken är ju skriven på en lite speciell dialekt. Hur märks det i inläsningen?
Ja, till min besvikelse. Vi hade lite förväntningar på det, att det skulle höras i inläsningen. För att översättaren har skrivit i en anmärkning här att det är nordlandsmål som då Jacobsen har angett dialektalt i boken, gissar man ju då, har översatts till Smögen-dialekt. Det är Evert Taubes transkription av Smögemon Samuels Frisks sätt att tala, skriver översättaren här. Och då hoppades jag att jag skulle få höra det i inläsningen. För övrigt läser Dan Kandell alldeles utmärkt, men så jag blev lite besviken faktiskt. Visst, man vänjer ju sig vid det också. Men till en början så... det var spännande att höra.
Den här flickan är då tonåring när berättelsen tar slut, förstår jag. Finns det fortsättning då? Får man följa henne som vuxen? Eller?
Inte ännu så länge. Men man vet inte vad Roy Jacobsen kan hitta på. Det här har jag för övrigt läst bygger på en verklig familjsberättelse. Så det är möjligt att det finns mer. Kommer med. Den andra boken som jag har valt är en svensk författare, Lars Andersson, och boken heter Det våra. Den har den lite kluriga undertiteln, en kriminalistisk roman. Och det antyder ju lite grann att det är en bok som närmar sig deckargenren. Och det är det som jag tycker är lite spännande med den här boken. Att den är, den är gränsöverskridande och väldigt rik, kan man säga. För här finns ju en brottshistoria, men det är också en tidsskildring av ett Sverige i skuggan av andra världskriget. Och dessutom ett fint porträtt av huvudpersonen som är biträdande överkonstapel. Leonard Ringer, en ung man i 30-årsåldern. Han har varit en lovande kriminolog men lämnat den mer skrivbordsaktiga karriären. Och nu i bokens inledning så får han ett uppdrag att utreda ett mordfall. Det är en norsk kvinna som hittats mördad vid den norsk-svenska gränsen. Och den här kvinnan har arbetat som husa i en officersfamilj i Karlstad. Men ganska snart förstår man att hon har levt ett dubbelliv och har en annan identitet som där hon varit sekreterare åt tyskarna vid östfronten. Och det är möjligt att hon under den här tiden har bevittnat nazisternas massmord i Lettland. Och därför så anar man att fallet har politiska orsaker. Och att det är extra känsligt av den anledningen. Och Leonard skickas till Karlstad för att utreda fallet. Och det är med blandade känslor han åker dit. För att det här är hans egen uppväxtmiljö. Han kommer från det som man kallar tattarmiljöer, som man kallade det vid den tiden. Och här pågår också i Sverige den stora tattarinventeringen. Och Leonard undrar, vad är det där egentligen? Vad beror det på att man gör en sån inventering? Och han befarar att hans egen familj finns med i denna. Och vad ska den användas till? Och han slits mellan sitt nuvarande liv som etablerad samhällsmedborgare och sin den tuffa bakgrunden. Som sagt, det här är en väldigt rik bok och väldigt gripande och historiskt intressant. Det är en tidsbild. Och sen är den också emellanåt rolig. Du märks att Lars Andersson behärskar många stilar och han, inte minst den folkliga skrönan som gör den väldigt rolig att läsa emellanåt. Den här boken har en lästid på 11 timmar och 40 minuter. Och inläsare är Örjan Blix. Ja, och sen ska vi förflytta oss till en helt annan miljö och en helt annan tid i bok nummer 3. Vi befinner oss i ett vintrigt New York. Året är 2004. Och boken heter Snödrottningen, författad av Michael Cunningham. Som har gjort sig känd för flera böcker översatta till svenska. Bland annat Timmarna, som också är filmatiserad. Och här möter vi i bokens början den halvt misslyckade litteraturvetaren Barrett. Han vandrar genom Central Park och plötsligt så får han se ett mystiskt ljussken på himlen. Och detta bär han med sig genom hela boken. Och det är hans förundran över detta och hans önskan att prata med någon om det. Men han avstår ändå rätt så länge för att han är rädd att framstå som lite galen. Han har precis blivit dumpad av en pojkvän. Återigen, och det var på ett ganska snöpligt sätt. Han fick ett sms från pojkvännen att det är slut. Nu har han återigen börjat fundera på varför relationer hela tiden tar slut. Och varför det inte blev någonting av hans akademiska karriär. Han jobbar som affärsbiträde i en vintagebutik. Och han är inneboende hos sin bror Tyler och broderns cancersjuka flickvän Beth. Den här boken spänner mellan presidentvalet 2004, som vi kanske minns. Jag blev påmind om det i alla fall, just det här att ingen trodde att George Bush skulle bli omvald, men han blev det faktiskt, trots låga popularitetssiffror. Och sen så förflyttar vi oss fram till 2008. Vi står inför valet i november där. Och då man hoppas, men knappt vågar hoppas, att Obama ska bli vald. Men de här politiska händelserna kommer de finns i bakgrunden. De fungerar mest som en fond för personernas försök att få rätsida på den ganska tryckande tillvaron som de befinner sig i. Det här är mycket om relationer och svårigheter att försöka uttrycka det man vill och komma dit man vill i livet. Barretts bror Tyler är en medelmåttig musiker som inte har kommit vidare som han ville. Och nu försöker han skriva en kärlekssång till sin flickvän Beth, där läkarna i stort sett har gett upp hoppet att hon ska överleva. Och egentligen önskar han att han skulle kunna skriva en sång som kunde hålla henne vid liv, men det är ju omöjligt. Den här boken har ett väldigt driv i språket som gör den lätt att läsa, och den är nästan underhållande. Michael Cunningham ser med lite ironisk distans på sina huvudpersoner, men också väldigt kärleksfullt. Så att, ja, det är en bok som jag verkligen kan rekommendera. Och inläsare är Magnus Schmitz. Lästiden är 7 timmar och 18 minuter. Ja, då har vi pratat om romanerna, så nu har vi biografin kvar. Och det är en biografi med lite extra twist, kan vi säga. Jag läste i en recension av den här boken att den skulle kunna vara någonting som kallas gastrobiografi. Det vill säga, maten är det bärande temat. Den heter Det goda sovjetiska köket. Minnen, mat och längtan. Författaren är Anja von Bremsen, som är en amerikansk välkänd matskribent. Och Anja är född i Sovjetunionen 1963. Så hon har ju en bakgrund i Sovjetunionen. Och samma år, 1963, när hon föddes, så drabbades landet av en av de värsta skördkatastroferna sedan Stalintiden. Och en av orsakerna tycks ha varit att president Chrusjtjov vid denna tiden hade gjort en nästan huvudlös och storslagen satsning på att odla majs, som föll väldigt illa ut och dessutom bidrog till hans fall som president. Och så här väver Anja von Bremsen ihop mathistorien och den politiska historien. Hon skriver att mat har varit ett ständigt närvarande tema i Sovjetunionens politiska historia. Och här berättar hon den här historien från 1900-talets början fram till ett avslutande kapitel om 2000-talets Putinland, som vi också får ta del av. Det är också, hon väver också in sin egen familjs historia. Vi får till exempel möta hennes mormor och morfar, som var idealistiska bolsjeviker och träffades på 1920-talet. Då, på den tiden, så ansåg bolsjevikerna att matlagning var ett borgerligt fenomen och kvinnorna skulle frigöras från hushållssysslorna för att komma ut i arbetslivet. Anjas mamma, Larissa, föddes 1934, och trots att hennes föräldrar var hängivna Sovjetregimen, så menade hon själv att hon var född dissident och var väldigt kritisk mot Sovjetunionen. Hon föddes ju rakt in i Stalintidens terrorvälde. Särskilt under Stalins tid så var mat ett ideologiskt instrument, och Stalin satsade väldigt mycket på det. Bland annat skickade han en matspion till USA och för att undersöka djupfrysningsmetoder och mjölkmaskiner, sådana rationella sätt som att rationalisera mathanteringen. Och den här spionen letade förgäves efter Coca-Cola-receptet, men hittade förstås inte det eftersom det var väldigt hemligt. På den tiden, på 30-talet och även egentligen under hela sovjetstatens 70-åriga historia, så befann man sig som sovjetmedborgare i en motstridig värld, som man klämdes mellan den sagovärlden som regimen i propagandan målade upp av storslagna skördar och ett överflöd av mat, och sen den vardagen som egentligen var en kamp för brödfödan, från svältkatastroferna då på 20-30-talet till 70-talets oändliga köer och svarta börsaffärer för att få tag på återvärda matvaror. Och just på 70-talet så lämnar Larissa, som är Larissa och Anja, som då är drygt 10 år, Sovjetunionen. Det är trycket från väst för att Sovjetunionen ska uppfylla mänskliga rättigheter, som sammanfaller med en antisemitisk våg. Familjen har judiskt ursprung, så att de får utresetillstånd och reser till USA. Och här möter de ju en helt annan matvärld. Ett överflöd på stormarknaderna av mat. Och det är med lite blandade känslor som Anja då, som 10-11-åring, kommer in i den här världen. det är lite av den här magin och ritualerna omkring att skaffa maten som försvinner. Och dessutom så smakar det inte allt så väldigt gott heller, märker hon. Och där snuddar hon ju vid det här lite allmänmänskliga om mat som boken också handlar om. Att mat är ju så mycket mer än bara det som håller oss på benen. Det är trygghet, kärlek och omvårdnad och glädje och sorg. Det uttrycker så mycket. Allt det här gör ju den här boken väldigt läsvärd, tycker jag. Och man får också ett recept från varje decennium faktiskt. Som jag inte har provat några av än. Verkar mycket komplicerade. Inläsare av den här boken är Kina Hermansson. Och lästiden är 17 timmar och 9 minuter.
Och de böcker Tellervå och Salomonsson på Ystads bibliotek presenterade var De osynliga av Roy Jacobsen, Det våra av Lars Andersson, Snödrottningen av Michael Cunningham och Det goda sovjetiska köket, Minnen, mat och längtan av Anja von Bremsen. Alla finns som talbok men ingen av dem är utgiven i punkt. Reporter var Birgitta Fredén och listan över de här böckerna och även tidigare boktips finns också på vår hemsida skanestaltidning.se under arkiv och boktipset.